Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Först ett meddelande från vår samarbetspartner. Vi lägger om taket på vårt kontor på Östergatan. Det är nämligen inte bara i Catena Arena som taket lyfter lite då och då. Vänta inte med att tänka på ditt tak över huvudet. Kontakta Vågen Försäkringsbyrå så hjälper vi dig att ta rätt beslut. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Det är bara en dryg vecka kvar och vi ställer oss frågan, hur redo är Rögle för säsongspremiären i SHL? Och vi kommer att gå igenom allt vad gäller skador och lagdel för lagdel. Och så ska ni få en färsk Leon Bristedt-intervju till er. Vi måste såklart diskutera publiken och coronaläget. Och sen har vi ett gäng spaningar och sen en ny punkt på slutet som Daniel Roth har skrivit upp. Och nu är vi här alla tre. Daniel Roth, Linus Hallin och så jag, Mattias Hjelm. Kul! Väl!
Mycket roligt. Tycker du att den lägre utgångspunkten tyger? Du flyger inte längre igen. Vad är det som har hänt?
Jag går från power forward till lite så här blygsam center under sommaren.
Ja, jag har tänkt lite grann på det där att det är väldigt vad jag gasar igång och skriker. Folk måste ju vara trötta på det.
Nu är det baklängesåkning genom mitt syn.
Ja! Vi testar en ny. Det är en ny säsong. Det är nya möjligheter och det är... lite coolare.
Vi ska nog veva igång där igen.
Ska vi ta om starten?
Snart ligger du på överbelastningsrullning i hörnet igen!
Ja, exakt. En vecka kvar bara. Snart är det premiär.
Nej, nu behöver vi känna igen dig.
All right. Men det är ändå härligt att vi är samlade här igen och kan få prata med er indirekt, så att säga, ni som lyssnar på oss.
Mm. Mycket härligt.
Var börjar vi någonstans då?
Ja, men jag tycker vi börjar med den frågan som du ställde. En vecka kvar, hur redo är Rögle?
Ja, hur redo är Rögle egentligen? Jag ställer frågan till er två som ju har hårdbevakat Rögle på plats den senaste tiden.
Ja, jag satt i Catena Arena igår och kronikerade om att jag tycker att de börjar se redo ut. Och det är min känsla, framförallt efter de här två Frölunda-matcherna, att saker och ting börjar falla på plats.
Jag tycker den här träningsmatchen mot Frölunda nu på bortaplan, jag var i Göteborg och såg den, det var ju en match som var helt och hållet förryckt av alla utvisningar, men ändå ganska mycket känslor på isen. Jag tyckte det var samma sak i Catena i returen. Det är liksom en av de bättre så här träningsmatcher jag har sett faktiskt. Inte nödvändigtvis kvalitetsmässigt kanske, men inställningsmässigt. Och man kan ju ibland se spelare som åker runt och liksom inte vill vara där när det är träningsmatch på första säsong, men ja, det har skruvats upp lite de här två senaste matcherna.
Jag tycker ju träningsmatchen är lika roligt som att äta grishjärta typ i utgångsläget, för då gillar jag inte grishjärta. Men jag tycker att gårdagens match var mer smaksfull än så det var väldigt mycket utvisningar igår också, 19 totalt, och 10-2 på Rögle, 9 på Frölunda. Men det som var skillnaden mot Göteborg tyckte jag att matchen inte blåste sönder. Det var längre sekvenser i 5-5 spel. Jag tycker att det var två lag som tävlade på rätt hyfsad nivå vad gäller fart, intensitet och tuffhet.
Ja, och tittar man på alltså, Rögle generellt så har man ju sett att det har spretat mycket tidigare under träningsmatcherna. Det har varit sekvenser med, speciellt med spelare som har blixtat till. Leon Bristedt, Olli Palola till exempel, som har sett att det finns hög kvalitet, Daniel sa också. Men lagmässigt har det sett rätt hackigt ut fram till de här två matcherna. Nu känns det som att Rögle börjar kugga i varandra. Man har också fått lite kontinuitet i kedjor och kunnat verkligen spela ihop och träna ihop ett premiärlag. Och det hade man ju inte innan med många borta av olika anledningar. Så ja, det är en del som nu senaste veckan har börjat trilla på plats. Och man ser ganska tydligt om man ser det. Jag är ute och ser mycket träningar. Jag tycker man ser det tydligt där också. Att det är kvalitativ skillnad nu.
Jag tycker fortfarande att det är att reglera lite så nedtränat intryck. Inte riktigt den här sprutten kanske. Men jag tycker att det börjar alltså, falla på plats på många sätt. Liksom sättet som man hittar liksom vägar ur egen zon och sättet som man kommer till målchans och skapar ganska mycket igår även i 5-mot-5-spelet med liksom fart och liksom samarbeten som fungerar allt bättre.
Det där med att de stannar ner och tränar ut, det har ju också sin förklaring. De här ispassen när man har bevakat inför träningsmatch och så kör de ju ofta 1,5 timme många gånger med lite alltså spolning i mitten av isen och sen lite skridskoåkning på slutet. Så jag misstänker att de slår av på det från och med måndag och börjar gå ner på sina 40-45 minuter ut mot en timme kanske i början av veckan och sen kör där någonstans 40 minuters pass. Men det är ju en medveten strategi för att få den här kicken uppåt träningsmässigt när man väl slår av på träningen att effekten ska komma då. Men det finns ju,
absolut,
om vi återvänder till Rögle som lag så tycker jag det finns ju ändå sina frågetecken, alltså framförallt om man tittar spelmässigt lite defensivt, att motståndarna har kunnat skapa rätt så mycket på Rögle och få ganska bra snurr på dem många gånger i Rögles zon också. Så där tycker jag Rögle, om man ska liksom fånga in ett ämne och belysa som de nu gärna vill jobba på lite, så tror jag att det är det att få ut pucken snabbare och mer kontrollerat och egen zon för att sen kunna etablera något själva.
Och ja, det kan man väl, kommer väl också att komma till, men också integreringen av spelare utifrån som hackar på sina håll fortfarande. Det finns också lite att återknyta till när vi gör vår resa genom laglandskapet.
Ska vi göra det nu?
Ja, innan du får gå in på din träningsrapport så måste vi bara reda ut en sak, Linus. Gillar du grishjärta?
Jag har aldrig ätit det. Så jag vet faktiskt.
Jag har stått och funderat på det här nu. Det var så, kom så plötsligt där, Daniel.
Okej, jag har ju inte heller ätit det.
Nej, bra. Nu så, Linus, går vi över på träningsrapporten från idag. För det är ju ett genrep på fredag. Borta mot Oskarshamn.
Mm, det är det. Och det, alltså träningsrapport. Kedjorna har ju sett ut som de har gjort nu senaste tiden. Och skadeläget, frånvaroläget är detsamma. Det innebär att Mattias Sjögren och Adam Edström är skadade och fortfarande borta. Sjögren har varit, som jag har sett, inne och kört på egen hand ett bra tag. Och även varit med lite på, kan svär på att det är varje pass, men vissa pass i alla fall, har kört lite passningsövningar, varit med på de första innan han har brutit efter sig sådär 20 minuter för att åka in i omklädningsrummet. Så det är väl två väldigt stora frågetecken på de två spelarna inför en premiär. Jag känner väl att man inte på något sätt vill chansa och bara kasta in en lagkapten, om vi tittar på Sjögren främst då, i en premiäruppställning när han inte är liksom 100% och kommit igång med träningen fullt ut. Det tror jag inte man gör, speciellt inte nu när man har ett så pass gynnsamt frånvaroläge överlag.
Nej, man har ingen läkarlegitimation direkt, men det känns ju helt uteslutet att de spelar i premiären och inte tränat med laget överhuvudtaget. Plus, jag trodde du skulle säga det Linus, men med tanke på hur spelschemat ser ut med så glest med matcher här i början när derbyt
i andra, ja, det är bra, det tar sig.
I andra omgången blev flyttat, så är det ju glest med åtaganden i september, vilket gör att man kan ju lätt ge honom några veckor till.
Ja, och samma gäller med Edström såklart. Det finns ingen anledning att trycka in folk som i nuläget man klarar sig utan i en premiär i ett lag som, om vi tittar på kedjorna, börjar bli ihopspelat för att chansa på något sätt. Det gör man inte.
Och med tanke på konkurrensen på ytterförsvarsplats så är det väl tveksamt om Adam Edström ens hade tagit plats i ett premiärlag på 12 forwards. Det tror jag inte jag.
Vi kan väl bara nämna det att det där du pratar om i andra omgången är alltså klart nu att det flyttas till den 6 oktober.
Precis.
Så att ni har det med er.
Ja, men vi kan väl plöja igenom lagdelarna och stanna till lite överallt, va? Så vi får en ordentlig genomgång på detta nu. För det känns som att det behövs när vi är så pass nära en SHL-premiär.
Mm.
Är vi eniga i studion?
Ja, det är vi.
Ja.
Och tycker vi börjar med målvakterna då?
Det tycker jag också.
Boy Helm.
Jag är vaken. Kristoffer Rifalk, Johan Gustafsson. Hur har det sett ut? Vem är i förarsätet? Vem har taktpinnen? Och alla klyschor därtill.
Den målvaktsmatchen kändes ju ganska klar för några veckor sedan att det var Rifalk som var solklar etta. Han har väl säkert tänkt detta, men jag tycker verkligen Johan Gustafsson har närmat sig med stormsteg senaste tiden. Om man ser på hans insats framförallt borta mot Frölunda så är det ju en... Där gör han det riktigt, riktigt bra och ser väldigt tät och följsam ut. Har inte mycket att göra på de här målen för det är genomspelningar i powerplay och han har sidledsförflyttningar. Och dessutom står ofta motstånden helt ensam på en borta stolpe. Jag har pratat med honom också och intervjuat honom. Han berättar mycket om det här att han tar liksom steg för steg och jobbar mycket med Magnus Wenström, målvaktstränaren, med små detaljer som han vill skruva på i sitt spel och förnya den här säsongen jämfört med de tidigare. Och man vet ju vilken alltså, inneboende kapacitet han ändå har om man tittar på karriären längre tillbaka. Så jag vet inte, jag tycker att han ser allt mer spännande ut i alla fall, Johan Gustafsson. Och Rifalk kommer ju mer eller mindre känt igen sen förra säsongen tycker jag.
Ja, men jag skulle väl ändå säga att det kanske är 60-40 Rifalk-övertag, kanske lite mer. 65-35, någonting. Jag är rätt säker på att Rifalk står i premiären. Varför står du och ler, Linus Alin?
Jag bara tänkte på procentsatser. Det, nu är det detaljnivå, 65-35. Det är rätt.
Det är här vi ska nörda.
Det är rätt.
Nej, men sen, jag kan väl erkänna att jag var lite offside de första träningsmatcherna och notera att liksom, Johan Gustafsson fick mycket... En del var, lät det till och med som att man kunde skicka honom direkt. Liksom, att det går rätt snabbt. Han bjöd på något öppet mål och så. Men känslan är väl att han har vunnit mer än rätt så många andra svenska marknader sista 10 åren. Han har rätt mycket titlar på bankboken. Det är väl lite tidigt att...
Och han var ju själv också väldigt cool i det att han hade... kastat iväg och orsakat några mål efter det där till träningsmatchen. Det är sånt som händer. Ibland gör man bra saker, ibland gör man mindre bra saker. Och så var det ur världen för honom.
Precis. Men att man passar någon som får upp ett mål, det kan man ju sluta med. Det är ju värre om man liksom...
har ett systemfel liksom.
Ja, att man släpper in skott mellan benen som man borde ta hela tiden. Så, men det är väl kanske... Det är kanske positivt för honom att han har lite under bältet eller erfarenhet. Det hade kanske varit stökigare att komma hit som 21-22-åring och så att Rifalk hade fått den här starten liksom, även om de har ofta sina psyken liksom, så jag tror att det är nog till hans fördel att han har lite erfarenhet. Men jag håller med Alin, han har skakat liv i den här målvaktsmatchen. Tyckte också att han gav ett väldigt säkert intryck, framförallt i den Frölunda-matchen borta.
Och som du får runda av det här, som du är inne på, Hjelm, också, att han verkar cool när han pratar om misstag och så. Alltså, man märker på det när man pratar med honom att det är inte en kille som stressar upp sig för sådana här grejer. Han verkar väldigt, vad säger man, mentalt trygg i sig själv. Ungefär så. Mm. Och det är ju nog så viktigt, speciellt som målvakt, att ha den grundtron på sin egen förmåga.
Men de har stått 3 matcher vardera på försäsongen. Du ser frågan ut nu, Linus, men jag är rätt säker på att det är
så. Ja, nej, jag räknar efter snabbt i huvudet. Då.
Och jag vet inte, med tanke på att Rifalk stod igår och har väl sett väldigt stadig ut hela vägen. Ska bli intressant att se vem de väljer mot Oskarshamn. Därmed tror jag kanske inte att det är någon fingervisning. Men skulle Johan Gustafsson stå imorgon så är det mycket möjligt att Rifalk står ändå i premiären. Ibland samma så liksom att ja, men, genrepsvalet avgör. Men i det här fallet när de spelar så tätt, kommer en match så tätt inpå, så är det mycket möjligt att JG står mot Oskarshamn.
Ja, och det kan det också vara så pass enkelt att de själva är lite så här, vem ska vi välja, och de vill se Gustafsson en match till efter den här Frölunda-insatsen senast. Om det hade varit med, tillbaka till procentsatserna 80-20, så här, om det hade varit så i Rifalks favör, då hade man ju ställt Rifalk, för att då ska man spela in honom inför en premiär. Men är det då 60-40, 65-35, om man är lite så här, jag undrar ändå vem är hetast, då blir det ju som du säger, Donny, då blir det här genrepsvalet kanske inte lika liksom definitivt för inför en första seriematch.
Nej, och jag tror att Rögle vet exakt vad de har i Falk. Han har liksom inte, han har satt fötterna precis där de vill att de ska sätta dem under hela försäsongen, så de är inte det minsta tveksamma kring honom, tror jag. Det är mycket möjligt att de vill ha ytterligare någon slags kvitto på var står Johan Gustafsson någon vecka. Och jag tror liksom framförallt att Rögle är en klubb som vill ha den här 80-20-fördelningen. Jag tror de vill ha sin 60-40. Vi släpper de här siffrorna nu. Ja. Men jag tror att de...
Alltså, vi skulle ha en webbkamera här. Alltså.
De kommer inte och liksom strössla matcher över den ena och att den andra ska stå och overksam. Det tror jag absolut inte.
Nej. Vi släpper målvaktskampen.
Gör vi. Mm.
Och går över till backkampen.
Det kan vi väl göra. Jag drar backparen som ser ut att spela mot Oskarshamn då, så kan vi väl summera upp backsidan efter det.
Do it.
Då har vi Lukas Ekeståhl Jonsson tillsammans med Eric Jelina och Niklas Hansson med Samuel Jonsson. Erlend Lesund tillsammans med Craig Shearer och Jakob Bondesson med Samuel Johannesson.
Hur ska man tolka detta? Är de här backparen satta?
Alltså, jag är lite svår. Jag tycker forwardsidan känns glasklar, men jag tycker backsidan känns svårtolkad.
Ja, den känns flytande på något sätt. Vi får inte glömma heller att det är fortfarande ett stort om och ett frågetecken, och kanske inte, antagligen, vi tror det, vi hoppas det, gällande Cody Curran, om han ska komma in i Rögle och inleda 2 månader innan han drar tillbaka till Anaheim. Och var ska då han in? Mm.
Niklas Hansson och
Cody. Och där spelar Samuel Jonsson nu. Är det liksom en tanke att de bara då ska återförenas, att man är så pass nära med Cody Curran att han ska komma in i början av nästa vecka och spela en premiär? Det vet vi inte. Det får vi fortsätta nyhetsjaga på när det närmar sig. Men
lite konfinerad, om man bara får avbryta det snabbt. Lite konfinerad på backsidan, för att där kändes det som att okej, Barton försvann och Karen försvann och bara Ekeståhl Jonsson in. Det kändes ju lavat, för som vi snackade om här i något tidigt poddavsnitt, att rakt in med honom med Niklas Hansson så kan de fortsätta ungefär som de gjorde för säsongen. Men så ser det inte riktigt ut, och jag vet inte riktigt om de har upptäckt liksom några, ska man säga, kemiska defekter mellan Hansson och Ekeståhl Jonsson, att de inte funkar ihop. Det känns ju som att de var där precis i början, sen har inte de spelat så jättemycket under försäsongen. Nej. Man har testat runt ganska mycket.
Sen tycker jag väl ändå är tydligt på något sätt att de vill ge Eric Jelina liksom, jag kan inte säga Cody Curran-manten, för den kan väl ingen ta, men att man vill ge honom en större roll och mer förtroende.
Det tycker jag också.
Han spelar fler minuter, han spelar liksom kontinuerligt i powerplay, han blir assisterande lagkapten. Det är precis som att man knuffar fram honom här nu, att nu är det din tur och liksom bära det här laget på något sätt. Det tycker jag är ganska tydligt, att han är liksom gjuten i ett av de 2 första backparen. Sen de andra konstruktionerna, Lukas Ekeståhl Jonsson tycker jag har börjat lovande under sin första tid i Rögle. Man får inte glömma att han har en ny miljö och en ny klubb och allt sånt att handskas med. Men jag tycker han har glidit in i det väldigt bra. Sen är det då, vem ska Lesen spela med? Shearer till exempel. Den känns ju inte heller helt glad. De är båda 2 ganska fysiska backar. Ska man sätta dem tillsammans? Lite, ja, som sagt, summeringsvis så är det känns som du fortfarande flyter omkring lite vad gäller försvarssidan.
Och i din uppräkning här, nu vet jag inte om uppräkningen var första, andra, tredje, fjärde backpar, men jag noterade att du hade Samuel Johannesson långt ner i den listan. Han var ju ett riktigt stjärnskott förra säsongen. Vad är det där?
Men han har väl haft det lite tyngre generellt också. För jag tycker under den här försäsongen, det jag har sett. Man har ju vant sig att se honom helt enkelt synas lite tydligare på isen. Göra sina grejer och kliva fram offensivt och bidra där. Men den, så mycket har man inte sett av honom den här försäsongen som man såg under SHL när han liksom kom fram där och tog liksom de stora stegen förra säsongen. Sen vet man ju inte heller om detta handlar om att de roterar på backar under försäsongen. Craig Shearer var ju utanför uppe i Göteborg och det blev ju såklart uppståndelse kring det och folk undrar varför inte han med en på väg bort och så. Jag frågade Cam Abbott om det och han var ju väldigt noga om att säga att man ska inte dra några. Det är väldigt fel att dra några växlar av detta för vi går runt på, inte citerat, men vi går runt på backar under försäsongen. Och i nästa match var ju Craig Shearer tillbaka i laguppställningen igen. Så det kan vara också att Samuel Johansson är kanske den som ska vila helt enkelt. Vi får se mot Oskarshamn.
Mm. Jag blir inte riktigt klok för strukturmässigt så har de ju så här långt känns det som velat ha två ganska kreativa offensiva backpar och sen någon slags defensivt lite mer blockbackar i tredje backparet där ofta Lesund och Shearer har spelat där Bertov liksom höll till förra säsongen. Den typen av backar liksom. Så det är väl lite tryout om platserna där och en back som Niklas Svensson som jag själv har hyllat liksom stort i olika. Han har ju inte heller riktigt sett, jag tyckte han så såsig ut igår på ett sätt som man inte är van att se honom. Så att
men han har ju varit borta ett tag också under försäsongen. Kan det ligga någon förklaring där?
Jag vet inte. Ingen aning. Vi vet ju liksom inte om de har borta för att de har ont i en tand eller förkylda.
Ja, frågetecken på backsidan då. Hur det faktiskt kommer att se ut.
Mm. Men ja, det ska bli intressant att se premiären. Eller där är ju där, så har vi liksom målvaktssidan kanske inte genrepslaget säger så mycket på backsidan tror jag ändå liksom är en sån som Shearer utanför laget imorgon. Det är en signal. Det skulle ju säga
allt.
Väldigt mycket. Allt.
Ja, men det är det. Absolut. Om det är någon rotation och han vilar upp i Göteborg spelar mot Frölunda och nu skulle vara utanför igen, då är han ju då är det antingen en otroligt kraftig markering eller så är han helt enkelt på väg att lämna.
Ja, att de sju backarna som tas ut imorgon, de kommer ju spela premiären också är min känsla.
Ja, om inte då
någon går riktigt bom.
Ja, eller Cody Curran kommer in för att rycka någon annan, men ja, absolut. Mm.
Vidare uppåt då. Ja. Då, där var det mer givet, sa du Daniel, på forwardsidan.
Nej, men det känns som att de sista två matcherna här har liksom börjat lägga pusslet ungefär som man har förväntat sig att man ska göra. Man har återförenat Mattsson, Andersson, Bengtsson till exempel. Om man har börjat liksom dela in man kan se lite tydligare hierarkier. I början kändes det som att alla testades med alla, men två sista här så nu börjar liksom premiärkedjorna sitta, är min känsla.
Ja, de är ju, måste vara spikade. Så känns det ju verkligen. Om nu folk håller sig skadefria och friska. Med tanke på att Rögle har spelat så här nu. De tränar sig på samma sätt idag, dagen innan genrepet. Där finns en struktur. Där finns, läs upp kedjorna, snart kommer de som lyssnar och förstå tanken. Förstå liksom, som du sa Daniel, hierarkierna. Så jag är väldigt svårt att säga att man skulle gå in och röra i det nu. Det hade inte funnits någon logik i det riktigt. Om det inte är någon som går sönder helt enkelt eller insjuknar.
Men ge oss line-up-kedjan när speakern i Catena Arena vrålar: mina damer och herrar, vilka spelare kommer att kallas ut då i första matchen mot Linköping?
Du får inte samma inlevelse av mig, men du får namnen.
Kom
i
igen,
alla fall. Nej, det blir det inte. Det har jag inte i mig helt enkelt.
Våga.
Första kedjan då, Leon Bristedt, Simon Ryfors och Daniel Saar. Och sen har vi en andra line med Dennis Everberg, Adam Tambellini och Olli Palola.
Skulle ni säga att det är 50-50 vilken av de som är första och respektive andra?
Det är de två toppkedjorna i alla fall. Det kan vi konstatera. Sen har vi då...
Läs igenom alla så går vi i en genomgång sen.
Ja, I den tredje enheten Nils Höglander, Brady Ferguson och Rafael Lavois, som vi fortfarande tror att det uttalas. Och
sen, jo, men det gör det. Det gör det. Har jag kollat, det är rätt.
Lavois. Bra igen.
Ja.
Och sen då Erik Andersson, Anton Bengtsson, Taylor Mattsson och Melker Eriksson som extra forward.
Mm.
Dissekera.
Ja,
ska
vi ta det i den ordning som du sa, eller?
Nej, nu sa han, nu bytte han ordning.
Det var ju 50-50, så nu blir det den andra gången.
Evoberg, Tambellini, Palola.
Där är det ju två värvningar utifrån till den här säsongen.
Plus en inte supervan center.
Mm. Vad säger ni om den kedjan? Hur har det sett ut? Vad finns det att förvänta sig därifrån?
Mycket. Jag tycker att Evoberg och Palola är två forwards av väldigt, väldigt hög SHL-klass. Alla vet att Evoberg har de höjderna i sig. Jag tycker Palola har visat inte bara produktionsmässigt och så, utan även arbetsmässigt att han är liksom mentalt på plats i Rögle efter de här åren i KHL. Jag tycker att han inställningsmässigt är på en väldigt hög nivå från start.
Han ser ut att vara fysiskt redo också. Han ser inte långsam ut på något sätt. Det kan säga rapp och stark ut.
Ja, han har någon slags här måltjuvs egenskap också. Jag vet inte om vi har snackat om det tidigare på poddar kanske. Men det dyker upp en puck och han nyper dit. Han har en sån snabb release på sitt skott också. Så man hinner knappt fatta att han är på väg att skjuta från... Han har avlossat. Så positivt för Rögle att få igång ett spetsnyförvarv så tidigt. Sen har man beprövat spets i Evoberg på andra sidan. Och sen då Tambellini som center. En nödlösning och sätta honom på den positionen. Såg skakigt ut de första matcherna. Eller de första matchen kanske. En eller två såg det skakigt ut. Men nu senast mot Frölunda tyckte jag att Tambellini på sin då nygamla position. Han har ju ändå gjort, vad var han sa till dig Daniel? En och en halv säsong eller något sånt på centerpositionen. Han har spelat där innan i alla fall. Så ser det ändå ut och går liksom åt rätt håll. Även om han fortfarande så här återanpassar sig. Det är ju tydligt att han har jobb kvar att göra där. Ungefär så tycker jag. Vad tycker ni?
Jag tror att jag har varit inne och pratat tidigare om detta med att sätta in en forward som varit så oerhört produktiv. Även om man har spelat en och en halv säsong som center. Ja, det är lite känsla av att kasta pärlor till svinen. Nu kommer vi in på grisar igen, men jag vet inte. Ja, vi får se. Jag har säkert jättefel, men jag är fortfarande inte helt vän av den tanken.
Ja, men motfrågan är ju då som jag kastar ut, vem ska spela center annars? Alltså hur ska man, om man, jag tror att de vill samla liksom sina ägg i samma korg, de två toppkärnorna.
Där är ett problem.
Det är ju det som, ekvationen går ju inte ihop just nu när Sjögren borta och en vakant centerplats för den här värvningen. De har sagt att de ska plocka in så småningom eller velat plocka in.
Nej, det är ju uteslutningsmetoden skulle jag säga som har gjort. Det är ingen optimal lösning. Jag tror inte heller på den i längden. Jag tror inte han kommer att vara center i något längre perspektiv. Jag tror att de kommer få ut mycket mer av honom som ytterforward. Han ser ju tillräckligt liksom intelligent ut för att hantera det. Det är mycket möjligt att han kan hitta en personkemi med Palola och Evoberg som gör att det blir en stark kedja. Men jag tror också att det här, man vill ha sina toppspelare i två toppkedjor helt enkelt. Och eftersom det inte finns mer än två naturliga centrar just nu. Tre med Brady Ferguson som har spelat mycket mer center. Men det är ju centervakans och det är väl det bästa tänkbara lösningen på en inte optimal situation.
Ja, jag fattar resonemanget. Jag har inte något bra svar på din fråga där, Linus. Men alltså, jag vet inte. En sån högproduktiv spelare på...
Men hur skulle man löst det annars?
Ja, det hade jag behövt sitta och knepa och knåpa på själv. Jag vet inte. De har ju provat Leon Bristedt där tidigare. Men då hade man ju fått ändra om i kedjor och sådär. Ja, möjligtvis, kanske. Ja, det var väl lite heller klockrent resultat när han spelade center.
Nej, men är han också det... lika intelligent, för han skulle också klara av det. Ja. Men Lehmbrister till deras bästa poängplockare, de skulle plocka bort lite offensiv firepower också.
Jätteknepigt läge.
Ja, man står upp precis. Man står ju kvar. Om man lyfter in Bristet som center så är det ju samma problematik.
Ja, samtidigt så är ju Leon mer inne i Rögle sätt att spela, och förmodligen så är det lättare att ha en ytterforwardsposition, en centerposition, och komma ny in i laget. Jag vet inte, kanske att man skulle ha gett Tambellini, offrat Leon, om man säger så då, några av hans poäng för att få igång fler poäng hos Tambellini. Ja. Det är väl det kanske.
Jag intervjuade ju Tambellini efter matchen igår, och jag förväntar mig inte att man får liksom någon hel sanning där. Det är mycket möjligt att... Alltså vad han innerst inne tänker och tycker, det tror jag inte att man får reda på rent krasst. Men han sa ju att han har inte fått några liksom direktiv om att detta är över tid. Alltså försungen tid där man testar, och det är mer, tror jag, på dag för dag basis. Men vill de att jag ska spela där så kommer jag göra det med glädje. Eller då kommer jag göra det liksom. Det är inga problem detta.
Ja, nästa kedja då. Bristet, Ryfors, Sar.
Känns ju bra.
Ja, men tystnaden är väl lite talande. Känns som en väloljad enhet på något sätt. Eller? Jag har liksom inga invändningar mot att sätta ihop de tre ihop. Bristet, Sar känner varandra utan och innan. Ryfors, att han får chansen och visa vad han går för i en liksom toppkedjemiljö. Känns också logiskt.
Det betyder ju att Ryfors just nu är Ted Brithéns ersättare.
Ja, men det är kanske lite uteslutningsmetoden där också. Men de vet om att Bristet och Sa funkar väldigt bra ihop. Och inte minst med Ted Brithén som center. Om man har skannat typ, alltså vilken center av de få vi har liknar mest Ted Brithén, så skulle jag nog också välja Simon Ryfors. Det är intressant att se honom där. Jag vet inte, när man tittar på liksom egenskapsmässigt så det kommer säkert att gå fort. Möjligtvis att det är en kanske lite lätt kedja, jag vet inte. Alltså att man tänker sig en... De är ganska liksom... Det är inte de tre mest... Det är inga lok liksom, express, eller vad säger man?
Det är jag förstår vad du menar.
Precis. Men samtidigt så finns det ju många kilo muskler, inte minst på Leon Bristet. Så även om inte...
Sara är också fysiskt, ja. Det är ju liksom inga fysiskt svaga personer, absolut inte, eller hockeyspelare.
Nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot honom och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Någon av dem liksom, men där är ju inget liksom 1,90-lok någonstans.
Men sen är det väl, alltså, om vi tittar på en spelare som Simon Ryfors, han själv har pratat om att han vill ta en större roll, att han känner sig redo för det nu. Han har spelat i, jag vet inte hur många säsonger, det känns som att han har varit med hur länge som helst. Man har sagt att ja, men, den spelaren Ryfors, han har någonting. Liksom. Om han bara får chansen i en liksom, mer produktiv miljö kan det nog explodera och bli jättebra. Så nu är det ju någonstans, ja, men, okej, vad händer om man får en jätteträff på Ryfors då? Alltså, spelaren måste ju få den chansen under lite, alltså, ja, men under rimliga förutsättningar och under kanske i alla fall, ja, men 10 matcher och se hur det fungerar. Jag bara, men vi pratar om att just nu är det han som ska ersätta Ted Brithén. Det är klart att ersätta Ted Brithén, som var kanske SHLs allra bästa center, den nivån är det ju jättelångt kvar till. Men jag bara menar att alla är väl överens om att Simon Ryfors hade kunnat göra något bra i en sån miljö. Så nu är det ju någonstans upp till honom själv och ta den chansen som ligger framför honom.
Oh ja, det man kan förvänta sig eller nästan kräva av honom i den rollen, det är att han i alla fall ska göra inte Ted Brithéns poängsnittsnivå, men han ska göra mer poäng nu, fler poäng än vad han har gjort tidigare säsonger. Annars är det underkänt i en sån kedja, tycker jag.
Ja, det är det. Och det är ju alltså huvudgrejen i att spela en sån toppkedja. Du ska vara den som kliver fram och avgör matcher till ditt lag. Du har istiden, du har liksom förutsättningarna för att lyckas med det. Och det har ju han också pratat om i många intervjuer om oss, att han inser att jag behöver öka poängskörden, punkt slut, för att jag ska få fortsätta i en sån miljö, som han har sagt. Så helt glasklart att man kan liksom inte en sån kedja som kommer in i avgörande lägen och får ta offensiva teckningar och allt vad nu är, de ska producera.
Men det är en intressant, det är en kedja som ska bli intressant att se. Jag såg att Leon Bristedt i vår intervju pratar väldigt gott om Ryfors. Det känns som att de tre har ju inte emot att spela tillsammans. Det känns som att de vill det här. Och det är tre helt kompletta, alltså det är tre extremt bra tvåvägsspelare som är pålitliga överallt. Så att, det är väl upp till personkemin nu, om de kan hitta liksom någon slags stäm där 1+1+1 blir 4-5.
Jag vill nog ställa en fråga till er här som jag får upp här. När vi pratar om poängproduktion och spelare och att en spelare inser det själv också, att här måste jag, som du var inne på Linus, här måste jag göra fler poäng om jag ska vara kvar och ha den här och vara berättigad den här istiden. Alltså kan man... Ja, det är klart att man kan, men hur mycket kan man egentligen bli en mer poängproduktiv spelare med tiden, med omgivning? Eller är det så att det har man med sig från början? Det funderar jag på. Jag är inte, alltså det är en sak jag undrar över med Simon Ryfors. Han har ju så oerhört mycket annat, men kanske har han inte det, den poängproduktionen i sig. Hur mycket han än spelar och med vilka han än spelar.
Jag tycker väl att Simon Ryfors är lite för ung för att man ska liksom slå fast på alltså det ena eller det andra hållet. Har du ställt samma fråga om en 32-årig center som har dumpat ner puckar och spelat fjärdeline hela karriären, då hade man väl sagt att nej, den spelaren har inte det i sig. Men Ryfors är ju en spelare med fortsatt utvecklingspotential. Så det korta, enkla svaret på den frågan är just det, att det är liksom lite för tidigt att säga. Det tycker jag i alla fall.
Men det är ju riktigt. Samtidigt är det ju ofta så att, jag vet inte om jag stöder någon av era resonemang, men de som är poängspelare brukar ju ofta vara det liksom hela vägen upp. Alltså man är kreativ, har en kreativ roll när man kommer igenom liksom och har det med sig. Det är nog vanligare det än att någon går från liksom 10-13 poäng och helt plötsligt börjar göra 30 poäng. Så det är väl, den frågan är väl hängande i luften liksom. Och jag tror jag varit inne på det innan. Man hör ju ofta spelare så här och pratar om att ja, men jag har en stor roll i mig. Nu ska jag liksom bli en sån som gör poäng, och sen blev det ungefär lika många poäng som förra säsongen. Så menar, många, om du går igenom de flesta statistiker så gör de på ett ungefär lika många poäng säsong efter säsong. Så är det inte en extrem liksom utveckling inblandad. Gör man mycket poäng så gör man mycket poäng.
Jag tänker, nu ska vi inte jämföra Simon Ryfors med Olli Palola, men jag tänker ändå ta en spelare som Olli Palola. Så det behövs så lite. Man vet också att han har sinne för det här. Det finns där och han har förmodligen haft det hela sitt liv. Eller någon annan som är i den kategorin.
Här har du lite bensin till ett argument, Linus och Lin.
Ja.
Det låter som jag och Linus har pratat oss samman, det är det inte. Men jag har läst en grej som han kommer att berätta om nu.
Som jag inte har en aning om. Jag misstänker att jag kommer att få riktigt mycket.
Ja, det är en tackling med dobbarna för rätt i knäskålen på dig faktiskt.
Olli Palola var kass när han var ung.
Du behöver läkarvård snart.
Nej, men just det, alltså, exempel ber ju att med Palola där faller ju för att han slog igenom först när han var 25 på riktigt allvar. Innan dess så harvar han lite i Han gjorde lite poäng i finska högsta ligan och var utlånad till Mestis då, som är farmar i andra ligan, och fick det inte att funka. Och sen så när han var 25 så fick han en pangsäsong där allting funkar. Och sen dess har han varit en producerande spelare.
Och det tar Ryfors 2 år eller något sånt.
Ja. Så var det lite olyckligt. Olyckligt för dig, kul för mig.
Kan jag ta något annat exempel då?
Nej, nu
Dennis
går vi
vidare. Han var också helt värdelös.
Eller? Jag förstår precis vad du menar igen. Alltså det är väl klart att vissa har sinne för att skapa och producera och göra mål. Men det handlar ju mycket om vilken omgivning du sätts i, såklart.
Ja, men det jag också vill lägga till i det här, det är ju att när jag har sett Simon Ryfors under säsongerna, så är det ju inte så att han inte har kommit till lägen. Han har ju haft väldigt många, väldigt rena lägen och gjort väldigt få poäng av det. Så det är ju inte så att han inte har haft möjligheten. Det är väl det som jag lite grann grundar mitt resonemang på. Att, förstår man rätt, bara för att han kommer till en starkare omgivning och så kommer till de lägena, så kommer puckarna att sitta. Jag tror inte att det är så självklart alltså.
Nej, men
eller förlåt, har du verkligen en poäng.
Du har en poäng igen, för Ryfors, jag tänker också så att är man en spelare som vill göra de här poäng, så ser man till att göra det. Sätta sig i situationer och sätta sina kassar. Liksom. Ryfors har ju fått en hel del speltid i powerplay, så han står ju på något slags trappsteg som är oerhört svårt, och han måste lyfta mycket. Har han liksom skottet liksom för att ta det där? Har han sinnet? Det är en jäkla utmaning att liksom bli en spelare som är en producerande center i SHL. Hur många sådana finns det? Liksom det är supertufft. Att han är användbar, otroligt omtyckt, lojal, rubbet. Han har ju liksom bock i alla boxar. Det är detta, och det är en jäkla höjning som ska till.
Ja, och jag tror man också får lägga det på rätt nivå, som jag var inne på från början, att nej, han kommer inte att stiga från 10 till 50 poäng. Men om man kan dubbla sin poängskörd, så är det jättebra.
Ja, definitivt.
Och där någonstans får man väl se vart det bär hän, helt enkelt. Jag hoppas att jag har fel, för det vore kul om han lyckades med det.
Ska vi gå på nästa line?
Ja, det behöver vi.
Det behöver vi. Här står vi och babblar.
Just det.
Hoppas folk kokar en extra kanna kaffe.
Det brukar inte folk ha något emot.
Nej, då hinner ni ta era långa löprundor.
Folk kan inte säga att vi inte tar det här på allvar, i alla fall att diskera enheter och annat.
Nej, men det är på tiden faktiskt. Nu är det så pass nära premiären.
Tredje kedjan, ja. Mina damer och herrar,
Nils Höglander och Lavois var med där, va?
Kom igen, Linus. Ja.
Nils Höglander, Brady Ferguson och Raphael Lavois.
Nils Höglander behöver ju inte så mycket omnämnande. Det vet vi vad han kan och är kapabel till.
Ja, men det är väl utropstecken, frågetecken, frågetecken, skulle jag säga. Höglander tycker jag ser spetsig ut. Det händer mycket kring honom. Han har alltid varit en sån som det kan hända grejer. Men jag tycker att det har gjort det lite mer frekvent. Däremot frågetecken på Brady Ferguson. Kämpar med sin anpassning. Och ett ännu större frågetecken på Monsieur Lavois.
Mm. Men får återge lite grann, vad är det som gör att hon ser ut som frågetecken? Och stora kanske också.
Nej, men ja, jag vet inte om jag ska säga att de ser ut som frågetecken, men jag sätter frågetecken för dem, ja, som deras.
Jo.
Jag vet inte, vill du börja, Linus?
Nej, men det har varit ganska tydligt i de flesta matcher att Brady Ferguson har ska man uttrycka det? Han har ju kommit till liksom Europa första gången och det syns. Alltså det är en stor omställning, och han är väl inte så långt fram i den processen som andra spelare är efter 6 spelade träningsmatcher. Utan krigar fortfarande med många, många liksom detaljer och var har jag mina medspelare på den större isen och lite så. Så det tycker jag man ser. Lavois har inte varit i Rögle särskilt länge. Är väldigt ung. Han har ju ytterligare en omställning att klara av. Och det är ju första seniorsäsongen för honom. Bara det är ju ett gigantiskt steg. Så de två.
Samtidigt är han en top prospect i NHL.
Självklart är han det. Det är väl klart man ska ha krav på en sån spelare. Att han ska göra skillnad och han ska synas och glänsa. Samtidigt vet jag inte om det är frågetecken ska finnas där, men jag är mer bekväm att sätta det efter liksom någon vecka till att han har fått med laget och med spelsystem och miljö och allt sånt. Vad gäller honom? Han kom in betydligt senare än Ferguson till gruppen och till miljön.
Ja, men jag tror när man ser de två så tänker man... Man kan nästan se hur mycket de tänker. Alltså, de är vana att vara i en nordamerikansk miljö där rätt så mycket går på ryggmärgs... Spela hockey med ryggmärgen. Liksom, man ser ju att komma hit och ta en centerroll och även förhandla våra... Så jag tycker att det ser ut som att de funderar ganska mycket på var de ska vara och hur, vad de ska göra. Det är ingenting som kommer särskilt naturligt.
Och då ska Nils Höglander dra fram de två.
Ja, men det tycker jag att han har faktiskt gjort med den äran så här långt i en miljö som kanske inte är helt liksom kemisk välfungerande. Så har han trollat på lite och fått lite att stämma. Jag tycker ändå att alltså jag är inte där att jag dömer ut någon, men jag tycker också att det går väl kanske, det går sakta åt rätt håll för Ferguson. Tycker ju som att han rent egenskapsmässigt ser ut att ha ett många liksom verktyg som skulle kunna funka här om han får rätt liksom på ja, men får rätt på systemet och hamnar i en omgivning som känns bra. Däremot Lavois har jag inte sett särskilt mycket som sticker ut ännu. Jag vet inte riktigt, jag ser inga liksom en riktig egenskaper som sticker ut. Jag tycker inte han ser om han är på liksom samma nivå som de andra vad gäller frekvens och lungor. Jag tycker inte riktigt att han... Det sprudlar inte och det lyser inte där ännu. Men det är tidigt, det är bara försäsong. Och såklart ska han ges mer tid innan man kan komma med något... större omdöme, men där är mina tankar så långt.
Bara starka tesen lite, eller tesen, starka resonemang kring Höglander. Om man tittar på den interna poängligan hittills under försäsongen så är Höglander tvåa. Nu har han visserligen gjort en del poäng i powerplay, men det säger ändå någonting. Han har gjort 2 mål och 5 assister och 7 poäng hittills. Och från spelare som själv har pratat mycket om vikten att han får igång sin produktion. Och som vi har pratat i den här poddstudien väldigt många gånger. Så det är också en ganska fin indikation på var han kan vara på väg.
Ferguson är ju med i en av de 2 powerplay-enheterna också med Tambellini och just Höglander. Så att...
Det säger ju också lite.
Ja, det är klart det gör. Jag gissar att de jobbar rätt så hårt med och får han till att funka.
Vem leder interna försäsongsstatistik poängligan, Hjelm?
Nu vet ju jag det.
Säger du då?
Leon Bristedt.
Ja, det gör han. 4 mål, 5 assist.
Ska vi gå till fjärde kedjan?
Ja, det gör vi.
Dum, dum.
Anton Bengtsson.
Du menar Linus?
Nej. Jag har det inte hemma, jag säger det. Jag har inte dem...
Du kommer inte bli spiker någonstans.
Nej, jag har inte den halsen för att reda det. Alltså. Men det är ju Anton Bengtsson, Taylor Mattsson och Erik Andersson. Ska vi gå vidare i programmet?
Ja.
Finns inte mycket att säga om den i rätten, menar du?
Nej, den är klappad och klar.
Ja, den var klappad och klar.
Jag intervjuade Taylor Mattsson om detta igår och idag. Kommer en text om honom för den som är morgonpigg på fredagen. Där han pratar om... Han har ju inte behövt säga någonting för när styrde samtalet den här kedjan så... sprack leendet upp så mycket så att jag hade kunnat gå hem redan där. Han är, kan hinta om att han är mycket tillfreds med att vara återförenad med de här 2 herrarna.
Ja, Linus?
Nej, jag tror folk är trötta på det. Så kan du bryta emellan med att någon annan får snacka en stund, eller?
Mm. Då behöver vi behöver lite verbal kvalitet nu.
Vem blir det då?
Ingen av oss i alla fall, så är det någon annan.
Jag ställde ju frågorna så jag kan ju lika bra sköta introt. Vi släppte micken till Leon Bristedt tidigare idag och bad om en avstämning och då lät det så här.
6 träningsmatcher spelade, 1 återstår. Leon Bristedt, ge oss en bild av vad du tycker Rögle står en dryg vecka före SHL-premiären.
Jag tycker att vi står oss bra. Vi har varit med i alla matcher. Vi har haft någon uddamålsförlust eller ett par stycken. Men varit ganska slumpmässiga förluster där vi egentligen har styrt matcherna. Och fått med oss en del vinster och visat prov på att vi... Många av de områdena vi har jobbat på, offensiven och få ett bredare målskytte, 5-5 och så vidare, har gått bra. Och fortfarande en del nya spelare som försöker hitta sina roller och bli bekväma i spelet. Men vi har ett lag som kan, som kommer kunna vara slagkraftigt och det gäller bara att alla bitar faller på plats.
Så här också, vill man hitta sin struktur och sitt sätt att spela när du tittar på det som ni vill förändra och förädla, hur långt har ni kommit där tycker du?
Ja, vi kommer en bit på vägen, men det är en process som fortgår hela säsongen egentligen, och när SHL drar igång behöver det vara tillräckligt bra, men det kommer absolut inte vara fulländat, så det tar lång tid och det är en, som jag sa, en pågående process, och förhoppningsvis när vi når april-maj där så har vi nått vår absolut fulla potential.
Vilka bitar tycker du att ni har fått på plats så långt?
Nej, jag tycker vårt powerplay har fungerat ganska bra på slutet och boxplay också stundvis. Tycker vi har fått ett ganska bra rörelsemönster på våra backar och får in lite mer spel i mitten och tar mer skott från mitten av banan som vi har jobbat mycket på. Ja, det är väl egentligen det, och sen fortsätta på mycket av det vi hade förra året med en stabil och stark defensiv och jobbiga möta och ett hårt jobbande maskinliknande lag.
Var ser du att ni fortfarande har steg att ta? Vad behöver fortfarande bli bättre?
Vi behöver få ut lite av den här försångshockeyn i kroppen och vara lite snabbare i tanken och lite rejälare med spel, eller med pucken, så ta bort lite av de här misstagen och kanske bli lite rakare och annars handlar det bara om att spela mycket hockey nu och komma in i 6 matcher in i säsongen, och många behöver ett, kanske dubbelt så mycket för att verkligen komma in i sitt rätta jag. Så det är väl det.
4 mål och 5 assist. Du toppar er interna poängliga 6 träningsmatcher in på försäsongen. Kan du ge några ord till sist om din egen start på säsongen så långt?
Ja, det är helt okej. Alltså, jag tycker jag har tagit kliv många matcher. Jag tycker matchen igår kanske var ett litet steg bakåt från min del. Men vi har tränat hårt och kanske är lite nedtränad just nu, vilket är helt okej att vara på försäsongen. Det kallas försäsong för att det är försäsong, så man behöver inte lägga någon vikt vid någon produktion. Men självklart är det skönt att komma in i den riktiga säsongen med att veta att man har stängt dit några baljer och får lite extra självförtroende. Men det är en helt annat spel, en helt annan liga, en helt annan matchtyp nu på försäsongen, så det är när det börjar på den 19:e som det verkligen gäller.
Nytt nu, jag vänder mig till dig Daniel, du var ju på plats och såg Rögle och Frölunda. Det var ju faktiskt åskådare i Catena Arena.
Just det.
Precis, skiden upp här och låter som en, jag vet inte, som att det var fullsatt. Men det var det ju inte.
Nej, men man har ju, det känns ju som att de senaste gångerna man har gått till den arenan har man inte gjort det med någon superfrenesi i benen. Man är helt ensam mot Rögle Malmö i våras, en helt förvirrad kväll. Och sen ett par träningsmatcher nu, helt tom arena, det är att man vill bara gå hem. Alltså, det är så dödstrist. Men igår så lättade Rögle på gränserna och släppte in 50 lyckligt utvalda supportrar.
Som just nu är den gräns fram till dess att regeringen har fattat beslut som väl väntas komma snart. Där det kan bli ett tak då på 500, eller var det nu landar någonstans, men i alla fall fler än 50.
Ja, 50 kommer det också vara i SHL-premiären mot Linköping.
Och när du nämner Linköping och vi ändå pratar om begränsningar, så beror ju begränsningarna på coronapandemin som alla vet. Och i Linköping så, ja nu vet vi inte det absolut senaste, men det är sjukdom i laget, så de har ställt in sin kommande träningsmatch mot Örebro. Och ja, det där kommer ju vara någonting som jäckar lagen för lång tid framöver. Och det kommer ni som följer Rögle och alla andra hockeyföljare att få bekanta er med och acceptera och inse att det kommer att förmodligen bli rockader. Plötsligt är någon borta. Det kanske inte vi alltid kommer att få reda på om det handlar om corona eller någonting annat. Men det kommer att bli förmodligen då omsvängningar i lagen och lag som drabbas mer eller mindre av det.
Ja, alltså det läget Rögle har nu med två spelare borta, båda skadade, ingen sjuk. Det känns ju som mer liksom av ett undantagsläge än ett normalläge. Det kommer ju att säkerligen se ut på helt annat sätt längs säsongens gång. Och det handlar ju om att en spelare nu som känner sig krasslig, vaknar med lite kli i halsen eller lite snuvig, måste stanna hemma. Det är de protokollen som finns och man måste testas och man måste vänta på testet innan och vara symptomfri innan man kan komma tillbaka om det nu visar sig vara negativt. Och det här gör ju att det kan bli med tätt matchschema en spelare som är borta väldigt, väldigt mycket.
Vi ser ju bara hur det har varit i fotbollen med HIF här när de hade coronautbrottet. Och det är ju, i och för sig har fotbollen också haft tätt matchschema vissa veckor. Men i hockeyn, där det rullar på vecka efter vecka, många veckor med tre matcher i stöpet. Det är klart att det kommer att bli... det kommer att hända mycket. Och vi ska säga det alltså att vi vet inte om det är, och det vet väl inte Linköping själva heller, om det är corona, utan de är, har sjukdomssymptom. Så det...
Ja, i talande stund så väntar de ju på provsvaren.
Så men, att inte vi står här och att ni tror att de har corona, det vet vi inte.
Rögle har en massa småbarnsföräldrar i sitt lag. Vi väntar bara till stora dagisinvasionen och basiler börjar framåt november. Nej, men skämt är det med, men det har ju varit liksom kutym att folk har spelat med allehanda infektioner och annat i kroppen. Liksom. Det är väl mest feber som håller folk undan. Det kommer ju bli helt andra frånvarotal till hösten, det är helt övertygad.
Ja, och en spaning i sammanhanget är att det kommer att vara gynnsamt att ha en bred trupp och det kommer att vara gynnsamt att ha ett duktigt juniorlag. För det kommer att bli... en rullians på spelare från J20-laget som får chansen att visa upp sig. Nu hade ju Rögle det läget i fjol också eftersom de drabbades så hårt av skador i inledningen. Men normalläget kommer nog vara att det kommer vara lite juniorer som är uppe och får visa upp sig i var varannan omgång. Om vi gissar.
Mm. Men trevligt med sällskap i alla fall. Även om det bara 50 pers i hallen så...
Det gjorde skillnad.
Så gjorde det verkligen skillnad. Och Taylor Mattsson sa samma sak efteråt. Det var en vibe i hallen liksom, tyckte han, med rätt människor med rätt ljudvolym på rösten så kan man nog, man har tänkt om det blir 500 pers så det kan bli en jäkla skillnad av
det. Men kanske ni blir att gilla trummor också.
Varför då?
Med ljudvolymen?
Nej.
Inget sånt.
Nej, det tror jag... Det är till och med förbjudet i den här ishallen, så det blir nog inte aktuellt.
En liten parentes i det här sammanhanget är ju också med CHL, att det flyttas fram ytterligare. Du pratade med Rögnäs klubbdirektör igen. Vad var det för datum som gällde? Kommer du ihåg det i huvudet?
17 november.
Mitten där, ja. Mm.
Det är ju preliminärt lagt nu då. Det är väl då, ja, tanken är att det ska komma igång då.
Mm.
Men ja, inget är ju skrivet i sten det här året.
Man kan väl anta att de inte flyttar det en gång till i alla fall. Att om de inte kan komma igång som de vill då så blåser de väl av den turneringen.
Bör ju vara så.
Får komma med en hjälmskallning.
Mot vem?
Varför lägger de inte bara ner det här med COL? Alltså, lägg ner. Lägg ner. Hur ska de ut och resa i höst? Det är ju trams. Alltså, så här, tack. Det hade varit kul att möta lag från Europa. Men detta är inte rätt säsong. Vi ses... nästa säsong, hej då.
Ja.
Ja, jag håller med.
Ja, det är svårt alltså, att säga emot. Igen. Det är svårt att säga emot.
Fel säsong.
Ja, varför ska man klippa och klistra med det som bara kommer att göra spelare och... Alltså jag misstänker att man blir lite nojig om man ska iväg till och lämna allting här nu, men med de förutsättningarna som finns. Så jag håller med dig, Daniel. Det är väl bara att säga på återseende.
Jag lanserar en annan teori i pressrummet igår när vi stod och snicksnackade. Bättre, lägg ner det här globala, tänk lokalt stöd. Spela DM, Rögle-Jonstorp och så Rögle-Malmö i finalen. Kan spela fem matcher mot varandra.
Rutskallning, lägg ner allt.
Lägg ner allt, satsa på distriktsmästerskapet.
Nej, jag hade inte missat Rögle Jonstorp, det kan jag lova.
Inte jag heller. Det hade man varit.
Lätt.
Ja. Det var bra.
Ska vi gå vidare, eller?
Ja,
är vi, har vi nästan någon... klara?
Ja, det är vi, va? Eller om, har vi någon spaning?
Nej, jag vävde in en där, men det... Vi sparar väl spaningarna till nästa vecka, va?
Och så... Ja, för då blir det ju program inför premiären.
Nej, det är ju premiärprogrammet. Mäktigt.
Men jag utlovade ju en
skallning.
Nej, jag är ju lugn och fin numera. En ny punkt.
Vi får utmana alla att mejla dig, Hjelm. Alla som vill ha igång dig på gamla goda höjder får skicka ett mejl till matteashjelm@hd.se.
Kanske kommer något.
Hoppas det.
Historiska hörnan.
Historiska hörnan heter programpunkten.
Ja, men jag tänkte så här, jag gjorde någon finsk utsvävning efter de första avsnitten. Det var massa som bara skickade mejl om du glömde Jerry Myllyniemi och allt möjligt. Folk gillar historik, åtminstone folk som är lite äldre än Lane Salin.
Det ska bli spännande. Vi vet ju ingenting om detta igen.
Nej, det är så här faktiskt så.
Med hjälp av den eminenta statistiksidan eller Prospect så har jag noterat att genom åren så finns det 8 länder som har haft en spelare i Rögle. Jag vet inte om jag la upp det på rätt sätt. Det finns alltså, Rögle har haft 8 nationaliteter där man bara haft liksom en spelare från det landet. Då ska ni hjälpa till att berätta vem japanen som var till Rögle.
Ja. Nej.
Det ska jag hjälpa dig med.
Hakamono.
Han heter Hiroshi Sato.
Sato?
Han var i Rögle 2001-2002. Jag tror jag bara han spelade någon
match. En japan?
Ja.
Har Rögle haft en japan?
Exakt.
I hockey?
I hockey. Ja, minnet sväger, jag får kanske gå på djupet med det här Hiroshi Sato, men det var någon slags utbyte. Jag kommer inte riktigt ihåg historien.
Vad slutade han i poängligan?
Jag kommer få 10 mejl om detta nu. Så att, nu vet vi snart. Nej, han gjorde inte en poäng. Alltså, det var nog mer någon slags utbytesstudent som var här och så fick han vara med honom. 2001-2002.
Vänta nu, en utbytesstudent som på nåder fick vara med och spela en elitseriematch som det hette då.
Jag raljerade lite. Jag tror att han var här och spelade juniorlag så fick han spela 4 matcher i A-laget.
Den som vet något mejla Daniel Ruth. Varsågod Daniel.
Jag sätter en spärr i 20 mejl. Vi kommer att hoppa hela kvällen. Jag vet vad jag gör. För vi har ju ändå några som inte så mycket. Jag tar 4 idag så tar jag 4 nästa gång.
Perfekt, då har vi något göttigt sparat till nästa vecka.
Vi har en
från Singapore.
En gästarbetare från Nederländerna.
Jaha, då är det väl något med fan. Eller fan.
Här har vi de äldre lyssnarna sitter och skriker Henk Hille. Han spelade i Rögle 85-86. Han gjorde 30 matcher.
Mäktigt namn. Henk Hille.
Jag har faktiskt försökt få tag på honom. Jag har mejlat till något universitet i Antwerpen eller något. Vi har inte fått tag i honom.
En kille som heter Henk Hille spelar i Rögle. Alltså.
Vi börjar bli trötta.
Från Nederländerna, ja.
Vi har faktiskt en som har nationalitet serb. Som Mattias Hjelm skulle ha sagt.
Serbia.
Fast han har bott i Ängelholm längre än vad jag har gjort nästan. Han heter Shaba Prosek och men han representerar ju faktiskt var iväg och spela en massa VM.
Vad är vi då? Mitten av 90-tal eller senare?
99-02 gjorde han, var han med under 3 säsonger.
Shaba.
Och den sista har vi faktiskt en från Marian Svabs traktor i Slovenien.
Slovenien?
Nej, men Slovenien som har varit Talin.
Var det en målvakt?
Nej, men back. En panikvärvning av Pelle Svensson har för mig en sista minutenvärvning innan transferfönstret slog igen.
Det här kan ju
från Troja. Från dansar han in.
Siga Pavlin?
Jamen, yes. 2012-13. Där har vi 4 lite mer exotiska inslag i Rögle från Japan, Nederländerna, Serbien, Slovenien. Följ med oss nästa vecka, då blir det en ny internationell utblick.
Snyggt!
Det här segmentet får ju 5+ rätt. Ja, det här var 5+.
Verkligen. Jag står redan och funderar på vad kommer avsnitt 3 i historiska hörnan att handla om?
Det den som lever och lyssnar får se.
Spännande!
Ja,
det var mycket idag.
Ska vi tacka våra takläggare på Vågen Försäkringsbyrån,
ja, gör
för
det.
Gott samarbete.
Ja, du får tacka.
Tack, tack.
Och sen så ska vi tacka er som har lyssnat såklart. Och så gör vi oss redo för genrep och så vad det lider. Premiäravsnittet, alltså när vi ska snacka upp premiären nästa vecka.
Ja, vi kan bara kort innan vi säger hej då puffa lite för den bevakningen som vi har och på det.se och i tidningen och kommer att ha under nästa vecka. Det blir fullt ös hela premiärveckan med långa reportage, såklart är vi ute och bevakar träningar och podden och allt möjligt. Så hoppas ni hänger med oss nu hela vägen, för det är dags att växla upp.
Jag förutsätter att varenda lyssnare finns med på rätt sida, premiumboomen. Så har ni inte skaffat det så gick med. Jag och Linus har krattat för några fina rep redan och vi tror vi ska dra säkert in hjälmen i det sista veckan. Det kommer mycket bra läsning fram till premiären.
Det låter bra. Då säger vi som vi alltid säger i Röglepodden. Tjabba!
Påkök.
Hej!
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.